Burrow is a furniture company known for timeless design and thoughtful construction, and free shipping, and that extends to their outdoor collection. Their outdoor furniture is built to withstand the elements, featuring rust-proof stainless steel hardware, weather-ready teak, and quick-dry foam cushions. For Memorial Day, get 15% off your Burrow purchase at burrow.com/acast, and up to 25% off outdoor. That's up to 25% off outdoor furniture at burrow.com/acast.
Fråga Anders och Måns. I vanlig oordning, varmt och hjärtinligt välkomna ska ni vara till Fråga Anders och Måns, podden som svarar på lyssnarfrågor. Måns Nilsson, hur är det med dig?
Tack, det är bra. Jag har fått ett paket och jag är lite uppspelt. Kolla här då.
Och ett fyrkantigt brunt paket.
Ja. I papp, jag öppnar det, jag drar upp det. Jag har alltså inte öppnat detta här.
Nej.
Jag tvingar upp det och vad är det?
Ja, är det din nya bok? Ja. På tyska!
Det är min gamla bok.
Ja, på tyska.
Döden går på visning. Morden på Österlen som jag har skrivit tillsammans med Anders Stella Mott. Ja. Alla ni lyssnare som inte kan svenska, bara tyska, nu kan ni läsa den. Mm,
der Todmacht Urlaub in Schweden.
Du som har pluggat tyska på universitetet, tankar. Vad betyder det?
Ska jag ge mig in i prologen?
Ja.
Ja. Så länge vi möjlighet hade sig die Sonne am Frühlings Himmel gehalten, aber jetzt versank sie allmählich in Bornholmer Sigat.
Snyggt, alltså, men den är också lite tjockare än originalet.
Mm-hmm.
Så den här översättaren kanske har tagit sig lite friheter och skrivit in helt egna spår, fler mördare.
Mm.
Det kommer jag aldrig få reda på. För jag kommer aldrig kunna läsa den här boken. Den är också på gång på tjeckiska och i Albanien. Ja. Jag är fantastiskt glad över det.
När det kommer exemplar på en albanska vill jag väldigt gärna ha ett.
Sen kommer en ny bok i början av juni.
Ja.
Vad har hänt dig sen sist?
I lördags var jag på bröllop. Ah.
Ja,
var det en Fritte och Ida gifte sig. Innan dess var jag på en liten miniturné i Kronobergs län. Kronoberg är ju trea på min lista över småländska län. Mm. Så det är stort, det är medaljplats.
Hur många finns det ens?
Tre, ja. Skitsamma, jag uppträdde i Ljungby, Hovmantorp, Älmhult. Det här är små orter. Alla tre har en sak gemensamt. Folkets hus. Och förlåt, men fy fan. Vad jag gillar småländska orters Folkets hus, alltså. Det andas folkhem, ABF och Soste Sverige. Det är tre ord som jag gillar. Så det var stort där. Sen bodde jag om nätterna i Växjö. En dag var jag ute och tog en fika. Fick prata med en kvinna vars farfars far uppfann Napoleonbakelsen. Där har man släkthistoria, va? Var släkt med mannen som tydligen via ett gesällprov uppfann världens godaste men samtidigt världens absolut sämsta bakelse.
Är det den att man ska ta med en sked och bara skära av lite så locket så hårt och sen så det under så mjukt så att allt pluppar ut på sidorna?
Ser ut som en havererad kemindustri redan innan, eller innan första tuggan. Så att jag har varit med om grejer. Jag testade skämt inför höstens turné. Jag ska på turné Alla känner Ankan.
Just det.
Köp biljett såklart. Bara på Carlo.se så ni inte råkar ut för några lurendrejare.
Ah, fy fasiken, de där rackarna som säljer för dubbla priset.
Ja, vi släpper det och börjar med det som vi är satta att göra av oss själva, det vill säga svara på lyssnarfrågor.
Ankan, jag har en massa sexiga ämnen här. Vill du höra om hur man mäter berg? Vill du höra om datum för löneutbetalningar? Eller vill du höra om hur vilda djur får i sig salt?
Vilken bukett av härliga ämnen. Oj, oj, oj. Jag vill veta om löneutbetalningar.
Yes! Så här skriver Kristoffer. Hej pojkar. När jag låg och nattade min son kom jag av någon oförklarlig anledning att tänka på löneutbetalningar. De allra flesta får sin lön 25 varje månad. Några få den 27. Jag tycker att det vore mer logiskt med löneutbetalningar den sista varje månad. Eller den första månaden efter. Varför är det just den 25 som gäller för de flesta? Och varför får inte alla på samma datum? Med vänlig hälsning, Kristoffer i Tullinge.
Du och Måns har ju eget företag. Betalar du ut den 25 varje månad?
Jag betalar ut när pengarna är slut.
Ja.
Och sen i slutet av månaden är pengarna slut igen och då betalar jag också ut lite.
Mm.
Du då?
Jag betalar ut den 25.
Och du klarar dig på de pengarna då?
Jo.
På detta. Men varför tror du att det är så här då? 25, 27?
Jag tror att det har med kristendomen att göra.
Det tror jag inte faktiskt, just det här fallet att inte ha. Först och främst, jag tycker som Kristoffer, det vore mer logiskt att man fick betalt för det arbete man gjort under månaden när månaden var slut.
Ja.
Jag jobbar hela februari och 1 mars får jag den lönen.
Jag tycker det är ett jättebra system.
Men det hade ju ställt till det för många människor när det kommer till att betala räkningarna.
Ja.
Man hade antingen behövt behålla alla räkningspengar en hel månad då,
ja,
utan att göra av dem på till exempel vaser eller annan keramik.
Ja, men då hade väl de som skickade ut räkningarna kunnat skriva den andra på sina räkningar.
Eftersom folk kan bli anställda mitt i månaden eller den 8 eller 28 så skulle man ju kunna tänka sig att alla anställda fick betalt olika dagar när de jobbat i exakt en månad. Du blir anställd 8 mars och 9 april får du pengarna.
Mm.
Och så beror det helt olika för alla.
Ja, men det hade ju blivit ett jätterörigt system.
Ja, man fattar ju att arbetsgivare vill samla ihop,
ja,
och betala ut alla löner på en och samma dag. Men varför blev det just det 25?
Ja, men det tror jag har med kristendomen att göra.
Va? På vilket sätt då då?
Ja, men att det var kanske så... Nej, det tror
Anna
jag
Jesus
inte.
Skulle ha lön. Han var ju snickare.
Så sa Josef.
Så vi har det dagen efter julafton.
Ja, nej, ja, annars bränner du allt på julklappar.
Sandaler.
Ja.
Jag har inte lyckats läsa mig till varför det blev just den 25. Om du som lyssnar vet så skriv gärna till fragga@andersonmons.se. Men precis som Kristoffer skriver så får inte alla lön den 25. Om man är anställd av landstinget, till exempel jobbar inom vården, då får man lön den 26.
Jaha.
Om man jobbar inom en kommun, kanske som lärare, då får man lön den 27.
Jaha.
Med reservation för att det kan skilja sig regionalt åt lite i landet.
Ja, såklart. Ja.
Många statsanställda och kyrkanställda får lön den 28.
Jaha.
Medan då privatanställda får lön den 25. Varför tror du att det är så här då, Anders, uppdelat på olika dagar?
De som är privatanställda, de vill vara först.
Ja.
Ja.
Men varför har då kommuner, landsting och stat delat upp på dagar?
De är segare regelverk. Nej, jag gissar ju.
Ja. Det var verkligen inte bra gissningar. Förr i tiden var inte löneutbetalningarna automatiserade. Utan det satt någon stackare på banken och skrev de här summorna för hand och gjorde överföringar för hand.
Mm.
Eller ännu tidigare liksom la en kronesedlar och 10-öringar i 1 miljon olika kuvert. Det blev en massa meck. Det var en massa supermycket jobb att betala ut löner. Och den 25 blev det väldigt stressigt på banken.
Mm.
Så för att bankpersonalen skulle hinna med så spred man ut det lite grann i alla fall. Från den 25 då via 26, 27 till 28.
Mm.
Pensionsutbetalningen la man 18 och 19.
Barnbidraget 20, va?
Ja, exakt.
Ja.
Allt för att sprida ut. Men idag sköts ju allt automatiskt.
Mm.
Miljoner löneutbetalningar kan göras av en dator på en sekund.
Mm.
Varför får inte alla lön och alla andra utbetalningar den 25 nu för tiden?
För att du kanske marknaden känner att man vill sprida ut att det inte blir för trångt i butikerna.
Mycket bra teori. Mm. Det får jag ge dig. Jag har ingen aning. Jag skulle gissa att det är av tradition.
Det skulle jag också tro.
Om du som lyssnar vet detta, skriv till
fragga@andersochmans.se. Ska vi spela Magnus Ugglas kung i baren här för att runda av? Ja, vi gör det.
Då finns det ingen som tar en. Man är kung i baren. Det är något som man verkligen vet. Det är 25 smäller det. Då finns det ingen som tar en. Man är kung i baren. Det är värt att leva fattig ett tag. Och man får vara kung för en dag.
Jag tänkte gå vidare med den mycket, mycket populära programpunkten.
Snabba.
Det är programpunkten för de lite kortare svaren.
Hej, Ankan och Monkan. Vi satt och skulle... Ja, bra start. Vi satt och skulle gå och lägga oss. Vi var väldigt trötta och kom in i en diskussion om uttrycket trött som en bäver. Är bävrar trötta? Tacksam för svar. Axel i Jönköping.
Vem säger det här uttrycket?
Trött som en bäver.
Trött som en bäver?
Jo, det säger man. Måste ha gjort ett långt inslag om bävrar. Är bävrar trötta?
Nej, tvärtom. Det är det piggaste djuret som finns.
Fråga två. Hej Anders och Måns, varför finns det inte äppelglass? Tack och hej.
Äppelglass, vad gott det var.
Svaret på detta är, det finns äppelglass. Och då undrar du Måns vart? På Google. Fråga tre.
Vad var det för svar på den här tre snabba? Det var inga riktiga svar, det var bara såna här.
Det finns ju äppelglass. Behöver den är pigga?
Äppelkanel, det är klart det
finns. Behöver kan bygga stora, stora bon och bark. Bland de piggaste djur vi har.
Såklart. Ja. Fråga tre.
I senaste avsnittet slog ni hål på en myt. Den om att välta kor. Så jag tänkte, jag ställer en fråga om en annan myt som jag är lite osäker på om den är sann. Jag har hört ifall man till exempel skulle slänga en krona från Eiffeltornet så skulle det vara dödligt ifall den träffade någon. Ha det så bra, Nils.
Du var ju nyligen i Eiffeltornet. Annars.
Ja.
Slängde du en krona?
Absolut inte. Jag har hört att det kan vara dödligt om du träffar någon.
Just det.
Stämmer det här?
Jag tror att det kan vara skadligt.
TV-programmet Mythbusters har testat just detta. Myntet föll från, jag tror det var Empire State Building. Och myntet kom inte upp i en hastighet som var ens i närheten av dödlig.
Aha.
Nationell frågelåda i fysik. Alla vet såklart vart på nätet man hittar den. Har räknat på saken. Eiffeltornet, 324 meter högt. Vid konstant acceleration ges sluthastigheten 80 meter per sekund. Det låter ju mycket, eller hur?
Ja, det är det.
Det är ungefär en fjärdedel av ljudhastigheten, alltså 340 meter per sekund. Och 340 meter per sekund, det är ungefär vad en gevärskula brukar ha för utgångsfart.
Ja.
Så det låter ju läskigt, en fjärdedel av en gevärskula. Det borde ju kunna skada, eller hur?
Ja.
Men nej. Eftersom skadan på en kropp är proportionell mot rörelseenergin så får myntet en skadeeffekt på bara en sextondel av en gevärskula.
Ja.
Så att det bör inte vara dödligt om det inte träffar mycket, mycket, mycket illa.
På näsan.
Här har ju nationell frågelåda för fysik dessutom helt bortsett från luftmotståndet.
Va?
Det borde ju vara ännu mindre farligt.
Ja.
Det gjorde man inte vid universitetet i Virginia. Med hjälp av vindtunnlar har universitetet då i Virginia återskapat miljön för ett fallande mynt. Och detta läser jag i Scientific America. Fysikern Louis Bloomfield, han lät då ett mynt komma upp i samma fart som om det hade släppts från en skyskrapa.
Mm.
Och han lät myntet träffa honom. Och här kommer ett citat från Louis då. Det gjorde inte speciellt ont.
Då låter det inte dödligt.
Nej, det är samma sak som man säger när man snubblar på, man sa då när man snubblar på jumpan, kommer ihåg?
Ja.
När man gned benet på det här plastgummigolvet.
Ja, fy fan, all hud bara försvann.
Alltså, det där golvet som skapar liksom en helt egen typ av sår.
Ja.
Man blev liksom svedd. Man spelar basket, fötterna var ju på den tiden liksom större än vad kroppen behövde. Så man la liksom snarskank på sig själv, spelade basket, gled med låret längs det här grönbruna golvet. Fick någon slags brännskada. Det gjorde skitont och då reste man sig upp. Och så sa man precis som Louis, det gjorde inte speciellt ont.
Så du menar att han säger kanske så för att det inte ska bli pinigt?
Sen säger Louis vidare så här. Mynt är platta och möter därför ett stort luftmotstånd. Det är i kombination med att de är ganska lätta gör att de inte orsakar någon skada på en människa som träffas. En fallande penna däremot skulle kunna bli en dödlig projektil.
Det här var...
Nej, jag är inte färdig. Lugna dig, forskning.
Det var så himla långt svar för att vara snabba.
Ja, men jag tog två snabba, jättesnabba först. För...
Ja, men heter inslaget två supersnabba och en lång?
Idag gör det. Så att forskningen säger helt enkelt nej, det är inte farligt. Vad säger Flashback?
Ja, det är det viktigaste.
Ja, så här skriver Twiwi. Myntet skulle helt klart gå en bit in i skallen. Kanske en bra bit till och med. Har inga källor på mitt uttalande här och orkar inte göra en uträkning för myntets kraft och hastighet och jag sitter på jobbet. Men att det skulle vara dödligt. Definitivt. Så att där ser vetenskapen och Flashback lite olika.
Så Nils, det är alltså livsfarligt att träffas av ett mynt som släpps från Eiffeltornet.
Det här var tre snabba.
Alla goda ting är tre.
Hej Anders och Måns. Något hände mig för några månader sedan som jag inte kunnat släppa. Vi var på besök hos min killes mamma och då stod diskmaskinen öppen. På den undre hyllan stod normala saker som tallrikar och glas och bestick. Men på övervåningen i maskinen låg till min förskräckelse inte mindre än tre toaborstar. Jag blev perplex och uttryckte detta till min killes mamma som verkade ta illa upp av min anklagelse om att detta skulle vara ohygieniskt. Hon försäkrade att hon kört diskmaskinen på varmaste programmet så att bakterierna skulle dö. Och här visade det till att man om man stoppar in något i diskmaskinen är det smutsigt. Men när det kommer ut igen så är det rent.
Mm.
Här är min fråga till er. Är det här verkligen okej? Är det inte bajspartiklar på familjens alla tallrikar och bestick nu? Med vänlig hälsning, Humla.
Ja, det här hade jag inte god... Alltså, om jag levde i ett förhållande och min sambo gjorde så här, det hade jag inte godkänt. Det hade jag tyckt var superjävla skitäckligt faktiskt. Så det spelar nog ingen roll om det blir tillräckligt rent eller inte. Det är för äckligt. Man vill inte äta sen.
Hos mig väcker det här brevet två frågor.
Mm.
Ett... Vid vilken temperatur dör skadliga bakterier som finns i mänsklig avföring?
Ja, men det finns ju bakterier som kan leva vid vulkaner.
Hur varmt blir det i en diskmaskin?
Ja.
Vi tar frågorna i ordning.
Aha.
Eftersom jag inte tror att det finns så här vulkanbakterier i mänsklig avföring. De bakterier i mänsklig avföring som är skadliga att få i sig är E. coli-bakterier.
Ja, en klassiker.
Det finns minst 6 olika sorters E. coli-bakterier som kan orsaka infektion hos människa. Bland annat kändisen EHEC.
Mm-hmm.
De ger bland annat diarréer, kräkningar och feber. Och ett exempel på utbrott är när minst 200 personer i Stockholmstrakten insjunknade med diarréer och kräkningar efter att ha ätit mjuk dessertost.
Mm.
Osten visar sig innehålla mer än 1 miljon bakterier per gram ost. Men då är frågan, vid vilken temperatur dör dessa bakterier? På livsmedelsverket.se står det att E. coli-bakterier dör vid cirka 70 grader.
Och det blir ju inte en diskmaskin.
Ja, så hur varmt blir det i en diskmaskin?
Inte blir det 70 grader.
Jag kollade på Electrolux.se och valde första bästa maskin. Jag klickade på fullständiga specifikationer.
Aha.
Och det framgick inte hur varmt vattnet blir. Men då såg jag vad de olika programmen på maskinen heter.
Ja.
Autoflex 45 grader.
Ja.
Eco 50 grader.
Ja.
Glas 45 grader.
Ja.
Intensiv 70 grader.
Ja.
Och Quick 60 grader.
Mm.
Och om man då väljer det varmaste programmet, intensiv 70, så skulle vattnet alltså nå 70 grader och därmed döda E. coli-bakterierna.
Mm.
Men det känns ju inte helt betryggande. Jag hade hellre sett att programmet heter intensiv 450 grader.
Mm.
Eller dylikt.
Eller intensivt smält dina plastbestick. Alltså det är vilket du vill. Men okej, ja.
Så här står det på en sida som tillhör en känd tillverkare av diskmedel.
Ja.
En diskmaskin kör ett vanligt program på ungefär 65-70 grader. Vilket är varmt nog för att matrester och fett ska tvättas bort. Under sköljningen har vattnet en lite varmare temperatur på ungefär 80 grader. Så att disken blir ordentligt ren. Så detta var ju betryggande.
Ja.
Humla, om din svärmor diskar ett långt program på 70 grader som hon säger, så borde det ta koll på alla skadliga bakterier från familjens avföring.
Ja, fast fortfarande ändå så säger jag till den här svärmorn att nej, men alltså så här, gör inte så bara.
Men du ska inte lita på din svärmor. Du ska inte lita på din svärmor.
Och standardtipset, gör inte som jag gjorde en gång, att om ni inte har tablett till diskmaskinen eller inte i handdiskmedel, då kan inte den tätaste av diskmaskiner hålla tätt. Det kommer komma ut bubblor och blir väldigt bubbligt på golvet i din kompis sommarstuga. Så gör inte detta. En liten parentes.
Om du ska göra det, så ta bara en deciliter eller två. Inte mer.
Wow.
Nice.
Yeah.
What you're hearing are the sounds of people everywhere putting on Bombas socks, underwear, and T-shirts made from absurdly soft materials that feel like plush clouds. Yeah, that plush. And the best part? For every item you purchase, Bombas donates another to someone facing homelessness.
Bombas. Big comfort for everyone. Go to bombas.com/ACAST and use code ACAST for 20% off your first purchase. That's bombas.com/ACAST. Code ACAST.
Burrow is a furniture company known for timeless design and thoughtful construction, and free shipping, and that extends to their outdoor collection. Their outdoor furniture is built to withstand the elements, featuring rust-proof stainless steel hardware, weather-ready teak, and quick-dry foam cushions. For Memorial Day, get 15% off your Burrow purchase at burrow.com/acast, and up to 25% off outdoor. That's up to 25% off outdoor furniture at burrow.com/acast.
Quality sleep is essential. That's why the Sleep Number Smart Bed is designed for your ever-evolving sleep needs. Need a bed that's firmer or softer on either side? Helps you sleep at a comfortable temperature? Sleep Number Smart Beds let you individualize your comfort, so you sleep better together. J.D. Power ranks Sleep Number number one in customer satisfaction with mattresses purchased in-store. And now, save 40% on the Sleep Number Limited Edition Smart Bed for a limited time. For J.D. Power 2023 award information, visit jdpower.com/awards. Only at Sleep Number stores or sleepnumber.com.
Ett tag framöver har vi ett betalt samarbete med en myndighet.
Och nu kanske ni tror att det är Riksgälden eller Nämnden för hemslöjdsfrågor, men det är det inte.
Nej, det är Myndigheten för samhällsskydd och beredskap.
Och det är min favoritmyndighet. Efter Institutet för språk och folkminnen, såklart.
Numera är ju Sverige medlem i NATO, men vad innebär det för Sverige? Och för mig som privatperson?
Kommer jag behöva ha kärnvapen i min trädgård? Om det sker en naturkatastrof, kanske i Belgien, en översvämning eller ett vulkanutbrott, måste jag åka ner och hjälpa till?
Det är inte konstigt om man har frågor. Därför har MSB gjort en informationskampanj med det passande namnet
NATO. Bra eller bajs?
Nej, den heter Värt att veta om NATO.
Det är ett bättre namn.
Bland annat får man svar på dessa frågor. Påverkar NATO mig? Är det en för alla, alla för en? Är vår säkerhet verkligen hotad? Och behöver vi ett försvar nu när vi är med i NATO?
Och svaren där är ja, ja, nej, men, ja och ja.
Nu avslöjar du svaren.
Ja, ja. Men det finns fler frågor som besvaras på msb.se/NATO. Jag hade tänkt att prata om fysik, men i och med att jag pratade om fysik nyss och du pratade lite om fysik nu, så går jag vidare med ett ämne, relationer. Det här brevet börjar lite opassande med lite beröm till just mig.
Mm-hmm.
Halloj Anders och Måns. Anders, jag står dig ståuppa i Kungsbacka i slutet av april och jag skrattade så jag nästan kissade ner mig.
Mm.
Jag satt långt fram men bakom en snygg blond tjej och drog förmodligen ingen uppmärksamhet till mig. Även om jag en bra dag skulle anse mig vara en god sjua på en 10-gradig skala.
Vad har detta med något att göra?
Jag har funderat på en sak gällande hur folk ser ut. De flesta par man träffar har en utseendemässigt ganska matchande partner. Ja, det finns ju såklart undantag. Fula bad boys med snygga tjejer eller gamla gubbar med tjocka plånböcker och en ung fräsch kvinna vid sin sida. Men om vi bortser från undantagen upplever jag att de flesta vanliga människor hittar sin partner i samma utseendemässiga klass.
Mm-hmm.
Är detta något vi medvetet väljer? Attraheras en trea av en trea och tycker att hen är skitsnygg? Eller nöjer de sig med någon halvdan bara för att de inte hittar något bättre? Det här är ju kanske lite känslig fråga.
Det kan man absolut tycker jag.
Men känner du inte igen det här, Måns, när du ser par, att de är liksom...
Ja, men det är väl klart, supersnygga killar har ju supersnygga tjejer, så är det ju såklart oftast.
Ja, men vi behöver inte... Vi kan säga medelfula killar har medelfula tjejer. Är det inte så? Vi får väl vara jävliga med att par är ofta jämlikt snygga.
Jämsnygga.
Jag ska vara tydlig med att det har gjorts miljontals, nej inte miljontals, men väldigt många studier i varför och hur vi som par väljer varandra. Nu har jag valt några studier som jag tyckte var intressanta som kanske kan förklara sjuans teori.
Signaturen, sjuan.
En sak som verkar vara bevisad, och vi har tagit upp det tidigare, vi människor attraheras av symmetri. Ett symmetriskt ansikte uppfattas som attraktivt.
Mm.
Det måste vi ha med oss. Det finns en Anthony Little, han är doktorand vid University of St. Andrews i Skottland. Han har gjort en studie. Då fick kvinnor ranka sin egen attraktivitet på en 7-gradig skala. De fick frågan,
på en 7-gradig skala?
Ja,
okay.
De fick frågan, hur snygg tycker du att du är?
Mm.
Och det visade sig sen att kvinnor som ansåg sig vara väldigt snygga, de reagerade liksom starkare på symmetriska ansikten. Kvinnor som har rankat sitt utseende lägre, de var inte lika noga med att välja symmetriska ansikten.
Mm-hmm.
Och det här skulle man kunna förklara varför par är jämbördes snygga.
Varför det då? Jag fattar inte.
Ja, men en kvinna som tycker hon är vacker,
ja,
förutsatt att hon har någorlunda god självinsikt,
uh-huh,
väljer en vacker man.
Ja, ja.
En kvinna som inte anser att hon är vacker, om hon har då självinsikt, så väljer hon en lite fulare man.
Eller att hon kanske väljer att det inte är lika viktigt, just det där karaktärsdraget.
Hon kanske är lite klokare och vet om att det är insidan som räknas.
Ja, just det.
Män generellt sätter sitt utseende väldigt mycket högre. De tyckte de var mycket snyggare än vad kvinnorna tyckte.
Okej, så genomsnittet på den där skalan bland männen, det var mycket, mycket högre.
Mycket, mycket högre.
De tyckte mycket, mycket snyggare.
Och männen valde också generellt mycket, mycket slarvigare.
Slaver och slavigare.
De var inte så noga. Uh-huh. Och det här kan man då, om man vill vara lite biologist, förklara med Darwin.
Vadå då?
Att en kille tjänar då, om vi var djur och levde på savannen, på att sprida sin säd. Men en kvinna då måste sätta okay, mycket så att energi.
En kille sa, jag kan vara med alla dessa kvinnor, men en tjej, så jag ska bara vara med just den mannen som är supersymmetrisk.
Ja, för att jag måste ju ändå ansvara för den här avkomman.
Det här, som att den ska vara symmetrisk.
Ja, det var den första förklaringsmodellen.
Uh-huh.
Ja, vad tycker du om den?
Jo.
Jag tycker att du verkar lite besvärad av ämnet.
Ja, det är jag.
Varför det?
Ja, men frågan är lite utseendefixerad, för att det är ju så mycket andra saker som spelar in när man väljer partner.
Och det var det jag sa från början. Jag har valt några studier ur en djungel. Och det är en djungel av studier.
Alltså, och jag har ju för mig att killar är väldigt utseendefixerade, men för tjejer till exempel längd och alltså huruvida killen har humor.
Ja, absolut.
Som är nästan viktigare än humor. Det kan vi se på dig och mig. Både du och jag har ju partner.
Ja.
Och det kanske är för att vi har humor då.
Ja, det måste nog in någonting annat. Nej, de här studierna baseras ju enbart på bilder. Man får titta på bilder.
Ja.
Så de är ju väldigt enkelspåriga. Ett annat sätt att försöka förklara det här är med hjälp av då feromoner. Och det pågår en debatt om huruvida människor kan känna och uppfatta feromoner, alltså dofter som vi inte känner med näsan att vi känner, men som vi på något sätt påverkas av. Det vet vi inte om vi människor kan.
Och de här dofterna, är de som ett litet facit över DNA? Att man försöker välja någon partner som skiljer sig från ens egen DNA?
Sanningen är att man vet, det här med feromoner, vi vet inte ens om vi påverkas av det. Men Martha McClintock, hon är professor i biopsykologi vid University of Chicago. Hon kom fram till att kvinnor gillar doften av män som luktar lite som deras egen pappa.
Mm-hmm.
Och nu kommer mina tankar. Om kvinnor väljer män som luktar som sin pappa, så kommer männen att likna dem själva.
Ja, det låter ju, ett sånt här inavelsperspektiv låter det ju inte bra.
Nej, nej, nej. Men då kommer ju utseendemässigt matcha varandra.
Men vad har utseende med lukten att göra?
Nej, men om man väljer en pappa, en person som luktar som pappa.
Ja.
Ens pappa ser ju förmodligen ut lite som en själv.
Ja.
Och då kommer ju paren matcha varandra. Förstår du vad jag menar?
Att den ena ser ut som sin far.
Mm.
Och den andra luktar som den andra.
Nej, min teori är hål. Det är ju inte vad du gör rätt i. Vi går vidare. Nästa studie ger ett lite deppigt resultat.
Ja.
I en studie 2004 så gav forskare uppgiften till olika deltagare att liksom rita attraktionen på olika foton.
Mm.
När personer då har motsatt kön.
Mm.
Några av bilderna ändras digitalt för att få personen på bilden att se ut mer och mer som personen som tittade på bilden.
Mm.
Resultatet visade att människor har en betydande preferens för ansikten som ser ut som sina egna.
Va?
Mm.
Chockerande uppgift för mig. Jag trodde att allting byggde på att man skulle se till att det inte blev inavel i släkten. Alltså.
Ett annat experiment så gjorde man så att man gjorde så att säga morfar på deltagarnas egna ansikten.
Mm. Ja, man bara tog en bild av deltagaren, förändrade den lite.
Och sen så blandade man de andra bilder. Och så fick man uppskatta hur attraktiva de här bilderna man såg var.
Ja.
Deltagarna visste inte detta och de kände inte igen sig själva. Och det visade sig att de ansikten man tyckte mest om hade cirka 22% av sig själv i bilden.
Så alla ansikten hade någon procent av sig själv?
Ja.
Men de gillade det när det var 22% av sig själv?
Ja.
Okay.
Så gjorde man likadant att man blandade i liksom bilder på de här personernas partner.
Ja.
Och morfade dem också då.
Wow.
Ja. Och de här liksom partnerbilderna, de kom högt upp. Men fortfarande, de bilderna som man mycket av sig själv, de vann.
Man är mer attraherad av sig själv än sin partner.
Visst är det deppigt?
I genomsnitt.
Det är fruktansvärt deppigt.
Och konstigt.
Men det här kan ju verkligen förklara varför par verkar vara
likna varandra.
Varför är det?
Nej, för att jag väljer en partner som ser ut som mig själv. Sista teorin här då. Är du med på den?
Mm.
Du, ämnet är lite kittlande, eller hur?
Det är det, absolut.
En sak som påverkar pars likhet är att vi lever tillsammans. Att vi tillbringar väldigt mycket tid intimt med varandra. Och människor avspeglar varandra. Om man pratar mycket med någon, så omedvetet så tar man över ansiktsuttryck, hållning och till och med ton. Vi speglar varandra.
Just det.
Och om man använder samma ansiktsuttryck, samma kroppsspråk som sin partner, så ser man med tiden mer och mer lika ut. Och när man åldras så får ansikten liksom liknande mönster. Vi ler och skrattar på samma sätt.
Ja, ja.
Så vi kanske inte var så lika när vi träffades. Men hållning, ansikte, sätt att prata blir mer och mer likt. På samma sätt så påverkar par varandras hälsobeteende.
Ja, ja.
En studie 2015 kom fram till att om någon antog ett positivt hälsobeteende,
ja,
så var deras partner väldigt mycket mer benägna att anta ett liknande beteende.
Ja, ja. Om någon i familjen börjar sporta, så kan man haka på.
Ja, precis.
Om någon börjar äta nyttigt så kan man haka på det där.
Samma tvärtom antar jag. Om någon börjar äta väldigt onyttigt, så börjar man haka på det.
Mm.
Och ens hälsobeteende påverkar i väldigt hög grad ens utseende.
Ja, ja, om man är tjock eller smal eller om man
är grå eller trött. Eller...
Ja, ja.
Det var tre teorier ur djungeln som jag hade valt. Varför vi kanske spelar med partner i samma liga.
Du ser ut precis som jag när jag är ledsen.
Kommer du ihåg när Julia Roberts blev ihop med den där country-sången?
Jaha, nej.
I love it eller vad?
Nej, kommer jag inte ihåg.
Nej. Hon var, jag vet inte om du kommer ihåg, men hon var ganska söt.
Julia Roberts?
Han var inte så söt.
Nej, nej.
Men då hade han nog de där andra kvaliteterna vi pratade om.
Att han var långa.
Att han luktade väldigt mycket som hennes pappa. Vi har fått in några nya jinglar, Ankan.
Jaha.
Hej, Ankan och monstret. Mm. Här är två små jinglar jag tryckte ihop. Hoppas de passar någonstans. Gröt David.
Mm-hmm.
Här kommer det första.
Anders pratar om precis.
Oj, ja, nej men det, ja, den hade ju kunnat använda idag, jag har ju pratat om fysik.
Här kommer nästa.
En tång, 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 en följet, följet, tång, 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 yeah, yeah, tång, tång, yeah, yeah.
Vad är det? Det vill jag höra igen.
Jasså.
Vad sa den? Vad är en tång?
En tång, 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 en följet, följet, tång, 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 yeah, yeah, tång, tång, yeah, yeah.
Ja, nej, den är ju helt...
Hörde det var en följetong?
Ja, ja, ja.
Tusen tack David för dessa.
Ja.
Gröt David. Och nu tänkte jag att vi skulle be om några liksom rena ID-jinglar till podden. Alltså jinglar där det enda som sägs är fråga Anders och Måns.
Mm-hmm.
Så här ska ni då få lite råmaterial att jobba med. Fråga Anders och Måns. Fråga Anders och Måns.
Mm-hmm.
Vi slänger med några till sig här om man vill göra någon annan här.
Mm.
Vi byter ämne.
Mm-hmm.
Kommer du på något mer?
Ja.
Vi kan ha nytta av
fruktstund.
Skicka till fraga@andersochmans.se.
Förra avsnittet så pratade jag om att välta kor och kom fram till att det går inte. Främst och viktigast för att kor ligger och sover, en vaken ko kommer gå iväg. Om en ko mot förmodan vill bli vält så behövs det 6 fullvuxna människor. Men så här skriver en för detta cowboy. Angående att välta kor så går det visst. Jag har jobbat som cowboy i Australien i 2 år. Där man ibland hamnade i situationer då man behövde fånga en ko. Antingen från en hästrygg, på motorcykel eller på fot. Genom att ta tag i svansen och dra den från sida till sida så tappar kon balansen och trillar. Man kan även ta tag om halsen, huvudet och böja det. Och återigen så tappar kon till slut balansen och trillar. Obs! Detta är inget att rekommendera då man inte hanterar djur på det här viset i Sverige. Av goda anledningar. Vi gjorde så bara när det inte fanns några som helst andra alternativ. Och jag har aldrig sett en ko stå och sova. Med vänliga hälsningar, Rasmus Persson. Jo, så det går alltså att välta kor. Och det ska återigen sägas igen. Vält inte kor. De löper väldigt stor risk att skada sig.
Mer återkoppling. För några avsnitt sedan så pratade jag om sommartid och normaltid. Och att det kan vara så att hela EU avskaffar det här. Att vi ska ställa om klockan 2 gånger om året. Om detta sker så ska varje land välja om de vill ha permanent normaltid eller permanent sommartid. Och jag höll ett brandtal för att Sverige ska välja sommartid.
Vilket av de två är det?
Det är det vi är i nu.
Får vi mer morgon eller mer kväll?
Då får vi mer på kvällen.
Ja, det är jag för.
Men detta har gjort en del lyssnare upprörda.
Aj då.
Eftersom er podd är så bra så lyssnar jag som vanligt på den. Den här gången avsnitt 27, när ni plötsligt börjar säga en och annan dumhet om det här med sommartid. Det är förstås oerhört mycket trevligare om klocktiden sammanfaller med soltiden i så hög grad som möjligt. Man blir helt enkelt lite gladare av att kunna se att solen står i söder, högst på himlen, när klockan också visar 12. Och Sverige är ett så lyckligt lottat land att vi dels har en relativt liten utsträckning i öst-västlig riktning, vilket gör att soltiden inte varierar så mycket över landet. Och dels att vi ligger nästan mitt i den centraleuropeiska tidszonen. Och ni vill förstöra denna tidslycka. För vad? För att ni, när ni släntrar in på kontoret 8 på morgonen, ska kunna titta på er klocka och se att den visar 9 och lura er själva att det är ändå skönt att börja jobba 9 istället för 8? Tack på förhand för att ni nu ändrat er inställning i frågan. Glada men stränga hälsningar från Anders i Göteborg.
Ja, ja.
Så här skriver Björn. Måns gillar ju system, kanske ännu mer än Anders. Tidssystemet har ju sedan urminnes tider byggt på att klockan är 12 när solen står som högst, skriver Björn.
Ja, ja.
Ja, tack för era brev. Jag är säker på att vi får anledning att återkomma i det här ärendet när det väl är dags för våra politiker att välja mellan permanent normaltid och permanent i håret. Sommartid.
Uppskattar den här vitsen mycket på Måns faktiskt. Den får en applåd, där kommer den. Är det 25 år vi har jobbat med humor nu? Va?
Det blir bara roligare och roligare.
Ja, det blir. Nu lite klassisk fråga Anders Måns. Hej, jag och min pojkvän Jakob sitter just nu och lyssnar på er i bilen och kom på en fråga som vi inte hittat ett svar på ännu. Frågan lyder, om det är 0 grader ute och dagen efter blir det dubbelt så kallt, hur kallt blir det då? Snälla rara, hur ska man tänka här? Tack för en bra podd. Hälsningar Mertis och Jakob.
Fråga från Mertis och Jakob.
Nej, jag kan vi jobba med den här. Anders pratar om fysik. Så frågan är alltså, vi har 0 grader. Nu undrar vi, hur är det när det är dubbelt så kallt?
Just det.
Ja, hur tänker du Måns?
Jag tänker att man översätter det till Fahrenheit och jobbar på den skalan och sen översätter det tillbaks.
Ja, det har jag föreslagit en gång inför en fysiker.
Ja.
Han hånskrattade mig i ansiktet. Så kan man inte göra Måns.
Näs, vaha?
Tidningen Ny Teknik. De bad sina läsare att försöka svara på det här. Det blir blandade svar kan jag säga. Nils föreslog följande. Minus 30 grader är dubbelt så kallt som 0. Varför då? Jo, för huden är vår referens. Den är ungefär 30 grader varm. 0-gradigt innebär 30 grader lägre temperatur. Dubbelt så mycket blir alltså 60 grader. Alltså lägre än 30, så det vill säga minus 30 då.
Vänta, är huden vår referens? Fryspunkten är väl vår referens?
Det är väl också där, fryspunkten och kokpunkten har vi väl jobbat med. Så där tycker jag att Nils förslag svajade lite.
Ja.
Lunds universitet har en sida som heter Fråga en biolog. Och det är ju helt rimligt att de har fått en fråga om fysik. Så på sidan Fråga en biolog svarar Gabriella Stenberg Wieser från Institutet för rymdfysik. Allt är i sin ordning. Då börjar vi med temperatur. Måns, vad är temperatur? Jo, det är vilken rörelseenergi luftmolekylerna har. Alltså hur snabbt luftmolekylerna åker omkring.
Och kallare desto långsammare åker omkring.
Så om en fysiker då skulle säga att det blir hälften så varmt, då skulle hen nog mena att luftmolekylernas liksom energi är hälften, alltså de rör sig hälften så snabbt.
Just det.
Nu ska vi då bege oss till Kelvinskalan.
Mm-hmm.
Och Kelvinskalan, det är ju 0 när luftmolekylerna står helt still.
Jaha.
Och då är det minus 273,15 grader Celsius.
Jaha.
Så vi har alltså minus 273,15 grader. Molekylerna står helt still. Det är 0 grader Kelvin. Är vi med här så länge?
Mm.
Hälften så varmt borde det vara minus 136 grader.
Okej. Okay.
Men problemet är att man kan inte göra så. Man måste hålla sig till Kelvinskalan. För att Celsius går inte att översätta på det sättet.
Nej.
Vi använder ju Celsius då för att det är vattnets fryspunkt och vattnets kokpunkt. Men det stämmer liksom inte överens med energin i luftmolekylerna.
Nej.
Så det går inte att bara översätta på det sättet.
Besvärligt.
Så då avslutar jag med det svaret som jag tycker var bäst. Och det kommer från sidan Nytekniks läsare. Där föreslår Lars följande. Dubbelt så kallt som noll är när man fryser efter hälften så lång tid som är 0 grader. Jag går ut, det är 0 grader.
Ja.
Efter 15 minuter fryser jag. Dubbelt så kallt, jaha, 7,5. Men då är det. Då är det. Är det med? Visst är det bra?
Om jag går ut och det är 0-gradigt så börjar jag frysa efter en minut. Och dubbelt så kallt då, då skulle jag alltså börja frysa redan efter 30 sekunder.
Mm.
Och det är när det är minus 7 grader.
Mm. Då, om du är referensen så är det, då är det när det är minus 7 grader. Det bestämmer vi.
Anders pratar om fysik.
Anders, senast valde du datum för löneutbetalningar. Jag tror bara jag hinner med antingen hur man mäter berg eller hur vilda djur får i sig salt. Vilken av dem väljer du?
Ja, men då väljer jag inga djur idag. Hur vilda djur får i sig salt?
Ja! Så här skriver Lenny. Hej Ankan och Monsapågen. Hur kommer det sig att tama djur såsom kor och hästar behöver få saltstenar att slicka på? När vilda djur inte behöver utfodras med salt. Jag har såklart sett att vilda djur gärna slickar i sig vägsalt med mer om de får chansen. Men alla vilda djur lever ju inte med tillgång till vägsalt. Hur får de vilda djuren i sig salt? PS, er podd är livets salt. Detta skriver Lenny.
Ja, det är en komplimang.
Anders, känner du till det här att om man har djur som kor, hästar, får, grisar, getter med flera så ger man dem en stor saltsten som de kan gå och slicka på när de vill.
Absolut.
Och att det här är liksom livsviktigt för dem.
Jag har haft marsvin, de har också en saltsten.
Natrium- och kloridjonerna i salt är livsviktiga för alla däggdjur. Och därmed för oss människor såklart.
Mm.
Men problemet för oss är snarare att vi får i oss för mycket salt.
Mm.
För vilda rovdjur är det lätt att få i sig salt. Det finns salt i kött och ben.
Mm.
Så här står det i en artikel på svenskjakt.se. Hittar man ett fällhorn av älg i skogen har det nästan regelmässigt gnagspår av sorkar och möss. Även dessa små växtätare behöver salt och gnager på hornen för att komma åt det.
Mm-hmm.
Så rovdjur får i sig genom kött och ben. Och även växtätare kan gå och gnaga på kadaver, alltså på själva benen, för att få i sig salt.
Mm-hmm.
För vilda växtätare i svenska skogar är det nämligen ganska svårt att få i sig tillräckligt mycket salt.
Mm-hmm.
Det finns en del växter som innehåller lite extra natrium. Och jag har förstått rätt så är det ofta vattenväxter. Till exempel.
Ja, de här nater, de här gurknater, grodnater. Jag minns att jag har gjort ett inslag om att det är varenda salta grönsak.
Jaha, är det en vattenväxt?
Ja.
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 Ja, men jag har hört att man kan se älgar äta näckrosor. Så undrar man, vad fan är du ute i en sjö och äter näckrosor för?
Mm,
när det finns gräs, då är de lite extra salta. De här.
Jaha, ja.
Så här säger Kristina Dahlborn som är professor på SLU. Jag har forskat på kameler som söker upp kaktusarter som har upp till 10% i salthalt.
Och det var salta kaktusar.
Men det här var ju inte i svenska skogar såklart.
Nej.
Hur får djuren i sig salt i svenska skogar? Anka.
Ibland så undrar jag hur det kunde bli så här. Jag sitter här på mitt arbete framför mig en fullblodstok och ropar glatt. Hur får djuren i sig salt i svenska skogar?
Nej, men du kan ju tänka ut att djur som bor nära havet dricker lite saltvatten.
Ja, det kan jag tänka mig.
Ja. Och så finns det på vissa ställen naturliga saltstenar i naturen.
Jaha.
Det vill säga bergarter med natrium och kloridjoner.
Ja, men kan djur urskilja dem då?
De provar sig fram, antar jag. Att de går och slickar på alla möjliga. Så rent salt i en bergart heter halit, eller stensalt. Men det finns väl andra bergarter där som bland annat innehåller mineralsalt. Så här skriver signaturen Karlsdotter på forumet alternativ.nu. Tittar man på vilda djur runt om i världen ser man de slicka på jord för att få i sig salt. I Sverige kan man titta på kartor från innan landhöjningen och se var haven låg. Det finns saltjord i de lager som var sjöbotten då havet drog sig undan. Kan ligga ganska djupt idag, men djuren brukar hitta platser där det naturligt kommit i dagen och slicka i sig. Om det har samlats oförklarligt mycket djur på ett ställe någonstans och det inte finns en vattenkälla, så kan det vara ett ställe där det finns salt att slicka i sig. Och precis som frågeställaren Lenny skriver så äter djur vägsalt. Och det känns ju lite olyckligt att djuren dras till vägarna. Och bland annat på grund av detta så sätter faktiskt jägare och skogsägare ut saltstenar även i skogen. Till vilda djur som älgar, hjortar och rådjur. Men också harar, duvor och massa andra djur söker sig till de här stenarna.
Slickar du ofta på jord?
Nej.
Han drömmer om en älg. Han vill tämja och spänna för släden ett flott ekipage.
Yoga, Anders och Måns.
Du, herregud, vad vi har pratat fysik idag. Skönt att vi fick lite djur på slutet. Nu ska vi avrunda som vi bör och brukar, nämligen med skånska orter i amerikansk hiphop.
Ja!
Hallå Anders och Måns, tack för en underhållande podd. Jag är svensk och bor i Portugal. Min flickvän är från Brasilien och älskar att lyssna på samba. En dag hörde jag den här. Killen är från Brasilien men har uppenbarligen bott i Sverige. Vi ska lyssna på Bezerra da Silva och hans Rabo de Saia. Och Bezerra, han har uppenbarligen bott i Skandinavien. 25 sekunder innan kan vi se.
Vi får inte reda på vad det är han sjunger, det är uppenbart tydligen.
Ja, bara 25 sekunder in.
O que é que me atrapalha? A vovó me respondeu, veja só. É rabo de saia.
Va?
É rabo de saia. É rabo de saia, é. É rabo de saia, vovó me falou. É rabo de saia.
É rabo de saia.
Oi!
É rabo de saia, é. É rabo de saia, vovó me falou.
Bezerra da Silva, som uppenbarligen bott i Sverige.
Tusen tack för att du har lyssnat på detta avsnitt av På den frågan och som Måns.
Vi är tillbaka igen med ett nytt avsnitt om 2 veckor, för då är det varannan vecka. Skriv jättegärna nya frågor till adressen
fraga@andersochmans.se.
Tills dess, ha det så bra.
Puss och kram.
Small details or big surfaces, tight corners or odd shapes, flat, rounded, textured, or tall. Whatever your next project, there's a spray paint pattern that's just right. Because Rust-Oleum's new Custom Spray 5-in-1 gives you control with 5 different spray patterns. So you can tackle nooks, crannies, edges, and curves without worrying about drips, runs, uneven coverage, or anything else. Custom Spray 5-in-1. Only from Rust-Oleum.
Want flexibility? Take yoga. Want flexibility with your health insurance? Check out United Healthcare Insurance Plans. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer flexible, budget-friendly medical, dental, and vision coverage that may be right for you. More at uh1.com.
Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings, from premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market.